I morse så läste jag i en av mina andaktsböcker några ord som jag tyckte var så fina. Det handlar om det knäckta strået. Vi är alla knäckta strån, antingen brustenheten är synlig eller ej. Om vi lever i medkänsla upptäcker vi att styrkan finns i svagheten. Och att all sann gemenskap egentligen är ett det svagas kollektiv. Jag vet inte hur ni känner inför det att tillhöra det här kollektivet. Men jag tycker det känns skönt att jag först tillhöra det svagas kollektiv. Annars skulle jag nog inte våga ställa mig här framme, känner jag. Jag tackar dig Gud för att du bryter inte av det knäckta strået, röet. Utan du tar oss alla i din hand. Och du vill göra något vackert av oss och i oss och genom vår gemenskap. Tack för det Gud och tack för den här stunden. Amen. Idag så, om vi följer kyrkoåret, så är det ju det är den andra söndagen i fastan. Och rubriken är den kämpande tron. Den kämpande tron. Och jag tror att vi alla på olika sätt och olika gånger har upplever det att det är, vi kämpar. Tron är inte så självklar alltid. Men jag ska läsa några bibelsammanhang som också finns angivna i kyrkoåret. Första årgången, den som känner till det här. Och det första det handlar om en kvinna. Och det står om henne i Matteus 15. Jag läser några verser härifrån. Jesus lämnade sedan Galileen och drog sig undan till området kring Tyros och Sidon. En kananeisk kvinna från trakten kom då till honom och ropade: Herre Davids son, förbarma dig över mig. Min dotter är besatt av en ond ande och den plågar henne ständigt. Men Jesus gav henne inte ett ord till svar. Hans lärjungar kom därför till honom och sa: skicka iväg henne, hon förföljer oss ju med sina rop. Han sa då till kvinnan: jag har sänts bara till Israels förlorade får. Men kvinnan kom närmare och föll ner för honom och sa: Herre, hjälp mig. Jesus svarade: det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Det är sant, Herre, sa hon. Men till och med hundarna äter de smulor som faller från deras herrars bord. Kvinna, sa Jesus till henne, din tro är stark. Du ska få det du ber om. Och i samma stund blev hennes dotter botad. Jesus, han var ju och är ju Gud. Men han var människa också när han gick här på jorden. Sann människa. Han var säkert, hade blivit trött. Han hade predikat för människor. Han hade mättat 5000 män. Utom kvinnor och barn. Bara helt innan det här hände. Och han hade botat sjuka. Och säkert var han trött. Därför står det ju här som det står ibland att han drog sig undan. Ibland gick han upp på ett berg. Han ville vara ensam. Han behövde hämta ny kraft. Men människorna sökte upp honom ändå. Och här kommer den här kvinnan och ropar: Herre, förbarma dig. Min dotter har en ond ande som plågar henne. Hon var desperat, den här kvinnan. Men Jesus, han dröjer. Han säger ingenting till att börja med. Och hon undrar nog, varför säger han inget? Varför gör han inget? Så hon fortsätter att ropa. Och lärjungarna blir irriterade. Det kanske vi också skulle ha blivit om det kom något som störde ordningen. Men så säger Jesus, det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Barnen, det var ju judarna. Och hundarna, det var ju hedningarna, icke-judarna. En bild på dem. Och så läste jag att det finns två ord på grekiskan för hundar. Ett ord, det handlar om de här gatuhundarna som stryker omkring och blir, man kastar sten på dem och jagar bort dem. Och så finns det ett ord som handlar om en liten hund, ett husdjur som finns hemma. Och det är det ordet som Jesus använder. Så på något sätt så antyder han att hon var ju ändå, hon hörde till huset så att säga. Hon var inte som en sån här strykhund. Och kvinnan står på sig. Det är ju så, det är sant här det du säger. Men till och med hundarna får ju äta av smulorna som faller från deras herres bord. Och när Jesus hör det så ändrar han sig. Och det var, jag läste en teolog som sa att det här är enda gången som en människa fått Jesus att ändra på sig. Så nu säger han till en, din tro är stark kvinna. Du ska få det du ber om. Och då blir hennes dotter botad. Och det här är för mig också uppmuntran att hålla fast. Och det som kan besegra, om vi säger så, Gud. Det är att vi håller fast vid honom. Och att vi inte ger oss. Aldrig ger upp. Vilket inte alltid är så lätt förstås. Men vi får påminna varandra om det här. Hålla fast och inte ge upp. Så var det Jakob i Gamla testamentet, bedragaren. Hans namn betyder ju det, den som bedrar. Och han hade ju fått många löften av Gud. Att du ska bli stor, du ska få inta det här landet. Det här står ju i första Mosebok. Ja, kring flera kapitel är från 28. Gud talar till honom genom hans far och säger att Gud den väldige kommer att välsigna dig och göra dig fruktsam. Du ska föröka dig och bli till många folk. Han ska ge dig och dina ättlingar Abrahams välsignelser som han gav Abraham. Och detta land där du nu lever som främling ska tillhöra dig. För Gud har gett det till Abraham. Men Jakob, han ville gärna göra saker på sitt eget sätt. Han trodde att han klarade det mesta själv. Men gång på gång så kommer Gud och påminner honom om att det jag har lovat dig ska jag också göra. När han har drömt, haft den här drömmen om stegen, ni vet. När han såg änglarna och så står det så här, där uppe stod Herren. Överst på stegen stod han där och sa att jag har ju lovat dig och jag ska göra det här. Men Jakob, ni vet, han hade ju börjat med att lura av sin bror förstfödslorätten. Visserligen var det hans mamma Rebecka som inspirerade honom till det här, men han sa ju inte nej, utan han gick med på det. Han lurade sin bror, han lurade sin far. För att få den här eftertraktade förstfödslorätten. Och sen när han drog iväg så skulle han ju flytta till sin morbror Laban. Och där skulle han hitta någon att gifta sig med, någon hustru. Men även där gick det lite illa i relationerna. Han blev själv lurad av Laban, kan vi säga, och fick arbeta i 14 år för att till slut få den kvinna Rakel som han hade, som han älskade och ville ha. Men Laban lurade honom och gav honom först sin dotter Lea till hustru. Men Jakob, han jobbar där, han sliter. Men han lurar också i sin tur Laban. Jakob blir rik. Han, på det sätt som han låter djuren föröka sig där, para sig, så bedrar han, kan man säga, Laban. Och så får han en massa boskap själv. Han blir rik. Och till slut står det här att Jakob märkte snart att Laban blev kylig i sin attityd till mot honom. Relationen blev inte bra. Det knakade där. Så Jakob, han flyr ifrån Laban utan att säga något. Så tar han sin familj, sin boskap och allt vad han har fått och allt vad han äger, och så flyr han från Laban. Och när Laban märker det så sätter han efter honom. Och de möts och det blir en uppgörelse. De kommer överens och de offrar tillsammans, som ett tecken på det, ett slaktoffer. Och sen skiljs de åt igen. Och det står att Jakob startade på nytt sin resa. Han var ju på väg till sitt land, det som Gud hade lovat honom. Och där står det att Guds änglar kom för att möta honom. Hela tiden så var Gud, fanns med där och försökte att få tag på Jakob. Han skulle inte springa iväg så här och han skulle inte göra så där mycket på egen hand, utan Gud var angelägen om att få tag på Jakob. Så nu ger han sig iväg, Jakob, igen med allt vad han hade, allt vad han ägde. Och nu så tänkte han att nu måste han söka upp sin bror. Så han skickar budbärare till Esau och talar om att han kom och att han ville försonas med honom. Jag skickar detta budskap till dig för att jag hoppas att du kommer att vara välvilligt inställd mot oss. Men så fick han höra, Jakob, att Esau var redan på väg tillsammans med 400 man. Jakob blev alldeles utom sig av skräck, står det. Det är klart, det här hade han väl inte räknat med riktigt. Men han försöker hitta på någonting där. Han försöker att ta ut av sina egendomar, sin boskap, och skicka dem för att möta Esau. Han har alltid en utväg. Han försöker liksom att på egen hand att rätta till det som gick fel. Han ville blidka Esau med gåvorna, står det, innan han mötte honom ansikte mot ansikte. Kanske kommer han då att vara vänlig mot mig, tänkte Jakob. Men det fanns mycket frågor och rädsla, tror jag, hos Jakob. Vad ska hända nu? Kommer Esau att ta emot mig? Men den natten så hände det något. Jakob steg upp. Han hade skickat iväg sina hustrur, slavinnor och söner. Och så blev han kvar ensam på den här platsen på ena sidan floden. Och där kommer en man som brottas med honom hela natten, ända till gryningen. Och det blev en hård kamp. Det var en närkamp, en brottning. Ni har väl kanske sett brottning någon gång. Det är inte så att man står på avstånd och munhuggs eller så, utan där tar man tag i varandra och brottas. Och det var så Jakob gjorde, utan att riktigt veta först vem det var han hade mött. Och till slut såg den här mannen, som vi förstår så småningom att det var Gud själv som kom Och när han såg att han inte kunde besegra Jakob på annat sätt, så ger han honom ett slag på höften så att den gick ur led. Men Jakob, han var förtvivlad. Och han ville inte släppa taget nu. Nu hade han kommit till vägs ände på något sätt. Och så säger han att jag släpper dig inte. Jag tänker inte släppa dig förrän du välsignar mig. Och då frågar mannen, vad heter du? Jakob, svarar han. Jag var tvungen att erkänna, Jakob, bedragaren, det är jag. Men så får han veta att du ska inte längre heta Jakob. Du ska heta Israel. För du har kämpat med både Gud och människor och segrat. Men Jakob, han, när han går vidare så haltar han. Och det var säkert en nyttig påminnelse om att han klarade sig inte själv. Utan han blev halt, han blev svag. Men han hade fått möta Gud. Och han hade fått en ny identitet. Israel, inte Jakob. Israel, som betyder att han kämpar med Gud. Eller det betyder också att Gud härskar. Det här var något annat mot vad Jakob hade upplevt tidigare. När han försökte hitta på egna lösningar på sina problem. Och nu förstod han ju att utan Guds stöd så skulle han inte klara det här. Och den här kallelsen, den upprepar Gud. Och när lite längre fram så står det att när Jakob återvände från Paddan Aram, då visade sig Gud för honom igen och välsignade honom. Och Gud sa till honom, du ska inte längre heta Jakob utan Israel. Så gav han honom namnet Israel. Gud talade vidare till honom, jag är Gud den väldige, var fruktsam och föröka dig. Av dig ska bli ett stort folk, ja många folk. Många kungar ska finnas bland dina ättlingar och jag ska ge dig det land som jag gav till Abraham och Isak. Jag ska också ge det till dina ättlingar. Och han blev stamfader till Israels folk. Och hans söner, de gav namn åt Israels 12 stammar. Och så växte folket, blev starkt. Och Jakob, han kom rätt. Jag tänker också att jag önskar att jag själv hade den här uthålligheten att jag släpper dig inte Gud förrän du välsignar mig. Jag måste få din välsignelse. Att vi ska ha den här längtan. Vi måste få din välsignelse Gud. Annars så klarar vi oss inte. Och Gud finns där. Han väntar bara på att höra det här från oss. Att nu släpper vi dig inte Gud. Förrän du välsignar oss. Sen finns det ett sammanhang till i Lukas. Vi ser här så 50 kapitlet. Också med anknytning till den här rubriken, den kämpande tron. Och ni vet den här berättelsen om hur Jesus botar en förlamad man som vännerna kommer och bär på. De De försökte tränga sig fram för att sätta ner honom framför Jesus, men lyckades inte ta sig fram genom folkmassan. De gick därför upp på taket och tog bort några takplattor och firade sedan ner den förlamade på båren mitt framför Jesus. När Jesus såg deras tro sa han: min vän, dina synder är förlåtna. Så vet vi att mannen fick resa sig upp och gå hem, och han prisade Gud. Men Jesus, han såg deras tro, de här männens tro som bar honom. Och då tänker jag mig att det är så här vi får också bära fram våra vänner, människor som har behov. Människor som inte själva har en tro kanske, som inte orkar tro. Och vi är inte några starka människor på det sättet, men vi får ändå tillsammans bära fram människor i den tro vi har. I bön bära fram människor till Gud. Så det här är några tankar om att hålla fast i Gud och aldrig ge sig. Förbarma dig, Herre, förbarma dig över mig, som kvinnan ropade. Och som Jakob till slut säger: jag släpper dig inte förrän du har välsignat mig. Och så får vi bära fram andra människor till Jesus, för att han ska hela, bota och upprätta. Vi ska ju sjunga en sång till som handlar om detta. Gud, för dig är allting klart, allt är dolda uppenbart. Det handlar om: där jag bäst behöver dig är du allra närmast mig. Och när min tanke tvivelstrött obetvingligt motstånd mött och ej mera mäktar strid, innesluten i din frid. I morse så lyssnade jag på andliga sånger. Ni kanske gör det ibland. Det är ett sånt fint program på söndagmorgon i tvåan. Och orkar man inte upp till klockan sex kan man ju lyssna på den efteråt. Så det gjorde jag. Och då började man just med den här sången och sjöng: Gud, för dig är allting klart, allt är dolda uppenbart. Och om jag ej mer förmår gå i tro den väg du går, led mig vid din fasta hand, steg för steg mot livets land. Tack Gud, att vi får komma till dig. Vi får ropa till dig om förbarmande. Att du ska göra det som vi inte förmår, Herre. Och tack att vi får hålla fast vid dig. Hjälp oss, Herre, att inte släppa taget förrän du välsignar oss. Det som du längtar efter att få göra. Och hjälp oss också, Herre, att bära fram våra vänner, människor vi möter, till dig. Du som är Herre, du som är den mäktige, du som gör under. Tack Herre Jesus. Tack.